A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson och jag spelar in det här på Beppo Ljudproduktion. Tack för det, Beppo. Och du, vet du att det här avsnittet görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och man kan säga att det spelar kanske ingen roll vilken A-kassa du är med i, för alla ger ju samma skydd. Men är du akademiker, ja, då är det väl ändå självklart att du ska vara med i Akademikernas. Och du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller bransch. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Det är mindre än en jättedyr lunch. Det är för lite. Och du kanske undrar varför man ska vara med i A-kassan överhuvudtaget. En anledning är ju att om du blir arbetslös så kan du få nästan 15 000 i månaden. Tycker jag verkar rätt så ofta ändå för att göra ingenting. Dessutom är det ju tryggt att veta att man har något att falla tillbaka på. Om man som många har idag en tillfällig anställning. Nu tycker jag det är hög tid att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju. För jag sitter här mitt emot vänsterpartisten Hans Linde. Och jag tänkte prata med honom om hur han kan vara så säker på att hur man löser konflikten i Syrien. Och varför vänsterpartister dödshotar så många hela tiden. Och om det verkligen är en tröst för en mobbad tonåring att det blir bättre. Men nu kanske det är så att du inte riktigt vet vem Hans Linde är. Jag förstår, men då gör vi bara så här. Innan vi börjar så berättar jag det för dig. Mr. Hans Linde är Vänsterpartiets utrikespolitiska talesman. Det vill säga han är nästan utrikesminister. Om vi leker lite med tanken att vänster någon gång skulle få en minister. Ja, hur hade det sett ut, kära någon? Hans ville bli partiledare efter Lars Ohly, men han drog sig tillbaka när han märkte att Jonas Sjöstedt var mycket populärare. Men det går ingen nöd på Hasse. Han har blivit gruppledare i riksdagen. Det vill säga han... ingen vet ju vad en gruppledare gör. Men det låter fint. Nej, det låter inte så fint. Men utrikespolitisk talesman, det låter fint. Typ. Så fort han får chansen så berättar han mer än gärna om sin uppväxt på en grisgård i Klågrupp utanför Malmö. Vilket man knappt kan tro då han är väldigt snygg och proper. Ja, vet jag inte om jag antog att man måste se ut som en gris bara för man växer upp på en gris. Det var en fördom av mig. Hans Linde är i alla fall en sån här klassisk vänsterpartist som inte tycker om orättvisor. Bu för orättvisa, säger Hans. Men frågan är vad han tycker om orättvisan att han själv är så oerhört snygg. Inte så rättvist. Hur ska vi komma till rätta med den orättvisan? Lite det och lite annat ska vi nog få svar på nu när jag säger hej och välkommen till Hasse Kvinnaböske Linde. Hej.
Hallå, hallå.
Hasse Kvinnaböske, det är kanske en skånsk referens.
Det är en ganska skånsk referens.
Men du vet vem han är, va?
Jag vet definitivt vem han är och det är inte riktigt en referens som jag heller riktigt uppskattar.
Om du som lyssnar inte vet vem Hasse Kvinnaböske är, kolla upp det. För det är en fantastiskt bra låt han har i alla fall.
Jag kan i alla fall en.
Änglahund.
Ja, precis.
Den sjunger vi tillsammans här i slutet på intervjun, det lovar jag. Om du lyssnar färdigt det hela så kommer jag och Hasse Kvinnaböske Linde, som man kallas. Du är lite sen hit i intervjun. Innan vi börjar måste jag bara fråga, idag var det omröstning i riksdagen och det blev fel.
Jajamensan, det stämmer.
Regeringen vann på något sätt omröstningen trots att de inte borde kunna ha gjort det.
Nej, det stämmer. Precis, de vann en omröstning med en röst som de borde ha förlorat.
Jag läste på nätet att det var för att Jonas Sjöstedt och Mikael Damberg inte var där.
Alltså så här är det. Vi har ett system i riksdagen som kallas kvittning. Det innebär att skulle jag bli dödssjuk så kan jag vara borta från votering. Och då ser man till att man tar bort en moderat från voteringen också. Att han är också borta.
Var Jonas Sjöstedt dödssjuk?
Nej, han var på ett seminarium och debatt i Lund som han hade begärt kvittning för. Och det är inget konstigt. Nej. Men sen hade rutinerna fallerat. Så Jonas gjort allting rätt. Han begärde kvittning för att han skulle vara borta och debattera skolpolitik med Jan Björklund. Men sen... Någonstans har det blivit fel. Så det var tvungen att reda
ut
lite.
Hur var stämningen när det kom upp på tavlan? Tappade ni hakan? Vad har hänt?
Ja, man kan väl säga att ungefär halva kammaren, lite färre än halva kammaren, ja, jublade och applåderade. Ja. De andra frågade sig nog, vad ända in i liksom höstvetet hände. Shit, här.
För det här händer inte så ofta, eller?
Nej.
Omröstningar, är de spännande någonsin liksom?
Ja, det är det ju faktiskt. Alltså, eftersom vi har en minoritetsregering som har som inte har majoritet i kammaren, så är det ibland spännande.
Men jag menar, du som gruppledare bestämmer vad din grupp ska trycka på för knapp.
Nej, det gör vi tillsammans. Vi är ett demokratiskt parti.
Precis, men det är inte så att någon i er grupp kan trycka på vad emot resten?
Alltså vi är oftast, vi röstar tillsammans för att vi delar ju samma syn. Men visst har det hänt att folk har brutit mot partilinjen och att det gått igenom förslag i kammaren. Då är det ganska nervkittlande.
Men då får den sig en hurring på vägen ut, eller? Du som gruppledare,
jag delar inte ut några hurringar.
För du är talesman i utrikespolitik.
Det stämmer.
Vi måste få bättre titlar, tycker jag.
Utrikespolitisk talesperson.
Talesperson är du, ja. Till precis. Så tala.
Ja. Då får du berätta först vad jag ska... Jag kan prata på här liksom.
Ja, vi kan prata lite om Syrien. För du är säker på att det vore jättedåligt att gå in med militär i Syrien. Eller?
Alltså jag tror att inför den liksom fruktansvärda humanitära katastrof som finns i Syrien, så kan ingen vara liksom säker på någonting. Den som säger jag har lösning på konflikten i Syrien, då, den som säger det ska nog känna ganska mycket misstänksamhet inför.
Fast du var väldigt kritisk mot när USA var nära att gå in.
Ja, därför att jag såg att det fanns stora, stora risker med det. Jag tror att, eller några saker hade vi vetat. Hade USA gått in som man planerade med missiler, sådana Tomahawk-missiler och attackerat Syrien, så det har funnits en väldigt stor risk att man hade dels dödat civilbefolkning. Det vet vi från andra tillfällen när USA har gått in med missiler. Och vi hade också sett att det funnits en väldigt stor risk att Assad hade svarat med att bara mörda ännu fler av sin egen civilbefolkning.
Ja.
Så att det har varit väldigt, jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna lösa några problem.
Det du säger nu är ju negativt att säga, men det andra alternativet är ju bara att inte göra någonting.
Fast det där... en ganska märklig liksom bild på utrikespolitik. När jag tittar på liksom den utrikespolitiska verktygslådan liksom,
ja, så finns intressant. Vad finns det för verktyg?
Ja, där finns det en massa olika verktyg. Internationella insatser är ett av de liksom verktyg man kan använda sig av. Och det är helt rätt att använda ibland. Och jag har varit för i riksdagen och stödja svensk deltagare i en ganska lång rad internationella insatser.
Libyen till exempel.
Ja, Libyen till exempel, eller utanför Somalias kust eller i Mali. Alla de har jag varit med och röstat ja till. Men det måste avgöras från fall till fall. Men det finns också andra verktyg som handlar om liksom politiska påtryckningar, dialog. Och det var ju faktiskt det som nu hände i Syrien. Man fick till dialog mellan Syrien, Ryssland, USA, som nu leder till att Syrien är på väg att avskaffa sina kemiska vapen. Det är trots allt i en annars ganska mörk bild.
Hur vet man skillnaden på, för att i Balkankonflikten där så kändes det som NATO-bombningarna hjälpte till att få slut på det kriget?
Alltså det man ska... kom ihåg från NATO-bombningarna av för detta Jugoslavien eller av Serbien och Kosovo var ju att det som hände när NATO...
Det var du emot kanske?
Jag var ju inte supergammal då, för jag erkänner, jag var satt definitivt inte i riksdagen, men vi var väldigt kritiska till de bombanfallen också. Det som skedde då var att då sa politikerna i väst att så här, vi går in och bombar Serbien så kommer det upphöra och det kommer lösa sig. Problemet var att man började bomba Serbien och Milosevic svarade med att öka våldet mot kosovalbanerna. Många av dem som mördades fördrevs efter att bombanfallen hade inletts. Så det där var inte liksom en glasklar framgång. Det tror jag ingen idag kan säga.
Nej, men om vi nu inte går in militärt i Syrien, det kommer aldrig ta slut. Så känner jag. Det finns inget hopp.
Alltså jag tror att de flesta nog känner en väldigt, väldigt stor liksom frustration. Det här är liksom den värsta humanitära katastrofen vi har just nu på jordklotet. Inget annat land har så mycket internflyktingar som Syrien. Och det är klart att det kommer inte finnas någon lösning liksom som man kommer kunna avklara på liksom en kaffepaus. Det kommer vara ett mödosamt arbete med dialog, förhandlingar för att hitta någon form av fredlig lösning.
Förhandlingar med vem? Med Assad?
Alltså så
det
är
känns det som det är hundratals grupper som är...
Så är det ju. Men man ska också komma ihåg att ska man bygga fred i länder där det begås övergrepp och där det pågår krig, då kan man liksom inte bara sätta sig ner med Nelson Mandela-typer. Ibland behöver man sätta sig ner med de vidrigaste människorna på jordklotet för att kunna få stopp på stridigheterna. Sen tycker jag och tror att Assad måste avgå. Han måste lämna ifrån sig makten. Men
du är emot att Sverige har trupper i Afghanistan också?
Det stämmer.
Men tycker du inte att de hjälper till poliser, hjälper till bygga skolor, gör bra saker?
Alltså jag har ju varit i Afghanistan och rest runt på landsbygden i Afghanistan. Man ska komma ihåg att det finns ganska mycket missförstånd. Det är inte så att den svenska insatsen bygger några skolor. Det har de aldrig gjort, det har aldrig varit deras uppdrag. deras uppdrag är att delta för att skapa så kallad säkerhet, vilket innebär att de i realiteten deltar i USAs krigföring i landet. Och Afghanistan är också ett exempel där jag är helt övertygad om att det inte finns en militär lösning på konflikten i Afghanistan. Vi kommer inte komma i ett läge där vi kan säga att nu har vi skjutit ihjäl den sista talibanen, vi har vunnit det här kriget, nu tar vi hem soldaterna. Utan även där kommer det krävas en ganska mödosam, tror jag, freds- och försoningsprocess, civila processer.
Du är emot att ta trupp i Afghanistan, mot intervention i Syrien. Kan inte Vänsterpartiet vara för någonting någon gång?
Jag tycker vi är ett parti som är
mot
för...
EU, ni var mot Öresundsbron, ni var mot Hallandsåsen.
Ja, men jag är väldigt nöjd med att vi nu ska ha en folkomröstning hemma i Göteborg om trängselskatten där jag kan få möjlighet att rösta. Nej, där får jag rösta ja.
Ja, okej. Okay.
Det ser jag fram emot.
Du, jag är lite orolig för vårt försvar här i Sverige, att vi inte kan försvara oss.
Mm.
Mm. Och så känner jag att jag vill inte heller liksom att ni ska hålla på och lägga pengar på försvaret nu. Kan vi inte bara du vet vad jag menar.
Nej, vad menar du?
Berätta. Gå med i NATO, så löser de det åt oss.
Alltså jag tror så här, hur värnar vi svensk säkerhet på allra bästa sätt? Hur värnar vi freden i Sverige?
Ja.
Jag tror inte att gå in i en militär allians som regelbundet genomför anfallskrig, att det är den liksom bästa lösningen. Jag
tror alla småländer är inte med i de anfallskrigen. Men kan man inte stå undan lite i kanten?
Nej, det kan man ju inte. Alltså titta, anfallskriget mot Irak, där var liksom Norge och Danmark tvungna att delta. Vi kunde slippa att skicka svenska soldater till Irak, även om Folkpartiet ville det.
Ja, men det är ju så det funkar kanske i en allians. Men jag menar, om någon skulle anfalla oss så sitter vi här som en, heter det, sittande anka.
Fast jag tror att vi har en militär alliansfrihet idag i Sverige som har liksom, det har tjänat oss väldigt väl. Vi är trots allt ett land som haft fred snart exakt i 200 år, därför att vi har varit bland annat militärt alliansfria. Och jag tror att
vi har haft tur.
Ja, också. Det är inte den enda faktorn. Men jag tror, hade vi tidigare i vår historia under de senaste åren bundit upp oss i olika militära allianser, då hade det varit mycket, mycket svårare att liksom värna den svenska säkerheten.
Okej, men vad ska vi göra med min oro då?
Din oro över svensk säkerhet?
Ja.
Ja, fast jag har väldigt svårt att se vem skulle attackera Sverige militärt. Norge. Det är liksom
det där vet man ju aldrig, herregud. Ja. Är Vänsterpartiet fortfarande emot EU?
Ja, det är vi. Men vi är samtidigt så här, vi ser ju att svenska folk sagt ja i en folkomröstning, vi är medlemmar, vi gör det bästa av den här situationen. Men vi har ett liksom
Men vad är alternativet om man inte är med EU liksom? Är det inte lite fint att det är en grupp som samarbetar och
Det är väl ungefär 170 länder på jordklotet som inte är med i EU. Så att det finns ju andra alternativ.
Ja, men det här med att vi ändå handlar med varandra mest och vi reser till varandra mest. Det finns ju någon logik.
Alltså vi är ju ett parti som är starkt förespråkare av internationellt samarbete. Mm. Jag tror det finns stora behov av att liksom samarbeta mer, även med länder som finns utanför EU. Men jag ser att det som EU-medlemskapet har lett till, bland annat, är ju att väldigt, väldigt mycket makt har flyttat från Sverige till Bryssel. Att svenska folk har fått mycket mindre att säga till om frågor som liksom berör oss i vår egen vardag.
Ja, men precis. Och så säger du att vi ska samarbeta med ännu fler länder. Då blir det makten kommer flytta sig ännu längre bort.
Fast det är en skillnad, för jag tror starkt på mellanstatligt samarbete. Däremot är jag väldigt skeptisk till den överstatlighet som finns.
Vad är skillnaden på mellanstatlig och överstatlig?
Alltså ett mellanstatligt samarbete, det innebär att skulle du och jag ha ett mellanstatligt samarbete, det innebär att du och jag samarbetar, du och jag kommer överens om vad vi ska samarbeta runt. Och är vi inte överens så kan vi inte samarbeta på den punkten. Har vi däremot ett överstatligt samarbete, det innebär att någon blir överordnad oss och kan liksom diktera hur samarbetet ska se ut.
En tredje part.
Precis.
Men vad säger du om EU som fredsprojekt då? Tror du det ska vara bra för stämningen i Europa om EU löses upp?
Alltså jag har väldigt svårt att se att liksom freden i Europa skulle hotas av att Sverige lämnade EU. Jag har väldigt svårt att se att det skulle skapa några krig eller konflikter. Vad jag däremot kan se just nu i Europa är hur EU påtvingar länder, framförallt södra Europa, länder som Grekland, en nedskärningspolitik som skapar enorma ekonomiska klyftor som nedmonterar välfärden, som gör att i Grekland mer än 60% av ungdomarna...
Så att EU skapar dålig stämning till och med, menar du?
Ja, inte bara dålig stämning. Jag tror att det hotar vår säkerhet att vi har just nu mer än 60% av de grekiska ungdomarna som är arbetslösa. Det är ett effektivt sätt att undergräva säkerheten i Europa.
Jag tycker det här argumentet är ändå väldigt fint. Så här, nu är vi trötta på världskrig, nu är vi bara samarbeta istället så det inte blir fler sånt här. Du tror inte alls på det?
Jo, men jag tror verkligen på ett samarbete, men jag tror att det ska vara ett mellanstatligt samarbete i så fall. Som är...
Okej, vi gör om EU lite, det är det ni vill snarare.
Ja, nu är ju inte liksom EU liksom konstruerat på det sättet, utan man har ju valt att konstruera EU som ett liksom överstatligt samarbete.
Jag har glömt nu, är ni för eller mot tillväxt?
Alltså vi har inte så här mot tillväxt eller för tillväxt. Vi kan se att tillväxt kan ju vara massa olika saker. Alltså när... Jag höll på att dra ett exempel med mina föräldrar på grisgården. Ja. Jag hade redan retat mig för. Men säg till exempel...
Ta det.
Ja. Nej, men när mina föräldrar i Skåne har gått ihop med sina grannar och byggt ett vindkraftverk, då skapar det ekonomisk tillväxt. Det är såklart en oerhört positiv ekonomisk tillväxt.
Ja.
Men när man bygger ett kolkraftverk så skapar det också tillväxt, men en negativ tillväxt. Så det beror såklart på vad består den där tillväxten av? Vad är det som växer egentligen i ekonomin? Det är väl det som för mig är det intressanta.
Okej, så då tillväxt räcker inte att beskriva?
Nej, det måste vara, jag skulle säga att jag är starkt för en, liksom en hållbar och rättvis tillväxt.
Grön tillväxt, det ordet.
Ja, grön och kanske röd.
Grön och röd tillväxt. Mm. Ni är väl stränga mot USA, ni Vänsterpartiet?
Ja, vi är stränga mot alla länder som går brott mot de mänskliga rättigheterna.
Kan man väl trovärdigt tycka att deras politik är dålig samtidigt som man njuter av allt gött som kommer därifrån?
Ja, det är precis det man kan, för att man skiljer på kritiken mot en regering och dess politik. Ja. Men man kan gilla landet och dess kultur.
Ja, men det hänger väl ändå ihop ganska mycket, politiken och kulturen.
Alltså jag kan säga så här, jag gillar ju
Sverige. Hollywood hade ju inte funnits om inte politiken hade sett ut som den gjorde.
Ja, är det så? Om inte liksom USA hade haft soldater i Afghanistan så hade inte Hollywood producerat några bra filmer.
Nej, men är det en slump att Breaking Bad kommer från USA istället för Ryssland?
Nej, det vet jag inte. Men vi kan väl kolla på vårt eget land. Jag är starkt ogillar den här regeringen, men jag gillar liksom fortfarande det land jag lever i och liksom tycker det finns mycket bra med Sverige. Liksom.
Så att vi hade lika gärna kunnat ha en lika rikt och bra kulturliv i Sverige? Det har ingenting med politiken att göra som förs i det landet. Men...
Alltså kultur och politik hänger ju verkligen ihop på det sättet. Liksom finns det en aktiv kulturpolitik som ger människor liksom möjlighet att uttrycka sig kulturellt? Jag skulle säga att om man tittar på Sveriges befolkning så tycker jag nog på många sätt att vi har ett rikare kulturliv i Sverige än man har i USA. Att många mer människor i Sverige har möjlighet att delta i kulturen och uttrycka sig liksom kulturellt.
Aha, är det som är problemet? Det är därför vi får sämre kultur här, för att det är så många. Alla får göra det och då blir det sämre.
Nej, så tycker du att vi har så usel liksom, kultur?
Om jag jämför med tv-program från USA så ja, och filmer. Det måste du också, Hans, hålla med om.
Jag är svag på den punkten. Jag liksom satt upp igår kväll och kollade på True Blood. Så jag får väl också liksom vika mig och säga att ja, det produceras väldigt bra amerikansk tv. Men ja, det är kanske en lite större marknad.
Jonas Sjöstedt älskar New York till exempel. Mm. Och jag undrar om han hade älskat New York om inte de hade haft sin nolltoleranspolitik där. Betyder det att om man älskar New York är samma sak som att säga att man är för hårdare fängelsestraff?
Nej, det är det inte. Alltså, jag gillar väldigt mycket min hembygd. Nu kommer jag på väg där igen. Jag gillar väldigt mycket klagor på det uppvuxen, men jag gillar ju liksom inte att 17% är klagoprostade på Sverigedemokraterna. Det går ju skilja på saker och ting. Det går, jag kan säga att jag...
Ja, men jag menar, New York hade varit kanske hemskare att besöka om det hade varit lika mycket brott som det var på vilket tal det nu var, 80-talet.
Mm. Alltså, jag vet inte. Varje stad har sina styrkor och svagheter, och jag vet inte riktigt om liksom den där nolltoleranspolitiken var det som gjorde New York till en fantastisk stad. Det finns också, alltså det finns också...
Det finns andra saker såklart, men ja, du är inte Carl Bildt en av den bästa utrikesminister vi någonsin kommer få?
Som vi någonsin kommer få? Nej, jag tror att jag är optimist, eller rätt sagt, jag tror att vi kommer ha många bättre utrikesministrar.
Men han är i mina ögon helt perfekt. Han känner jättemånga, han har varit i Balkankriget helt till, han har en internationell fru.
Alltså jag tror inte det
ska vi jämföra det med dig, en grisbonde från Klågerup?
Ja, fast kanske någon som är lite mer jordnära än Carl Bildt, jag vet inte, lite mer, har något större ödmjukhet, inte vet jag.
Är det det man ska vara som utrikesminister? Ödmjuk.
Nej, men jag tror att man ska vara viktigt att ha någon slags förankring i Sverige och, liksom, och också faktiskt i den svenska tradition som finns av att stå upp för internationell rättvisa, för solidaritet, för jämställdhet. Jag tycker på sätt och vis att det jag står upp för ligger mer i linje i Sveriges historia och Sveriges utrikespolitiska traditioner än vad Carl Bildt gör.
Så har det någon betydelse vilken eller vilket parti som har en utrikesminister?
Det är klart det gör.
Ja, men är det inte ändå EU som bestämmer lite grann när vi styrs av överenskommelser? Och vad tycker vi egentligen? Vi tycker inte det ska vara krig. Det är inte så mycket
Alltså, den där liksom bilden möter jag ganska ofta, att så här, men vi är ett sånt litet land, vi kan ju inte påverka. Jag tycker det är en extremt liksom märklig liksom bild vi har. Mm. Vi tycker ju att, jag tror de flesta av oss är övertygade om att enskilda individer kan ha stor liksom påverkan på historien och mänskligheten. Liksom Martin Luther King, Nelson Mandela,
Olof Palme.
Ja, men och så vidare. Enskilda individer kan göra avtryck. Samtidigt säger vi så här, nej, men länder kan ju inte göra det. Det är klart att ett land kan påverka och förändra, även ett litet land. Och jag tror det finns ganska stort utrymme för Sverige att spela en internationell roll. Och det finns liksom ett utrymme också inom EU. Det finns liksom flera exempel de senaste åren hur våra nordiska grannländer har spelat en viktig internationell roll. Som jag kanske har önskat att Sverige gjort på ett annat sätt. Den förra norska regeringen till exempel var med och fick fart på fredsprocessen i Colombia. Och som är med nu som fredsmäklare där, vi kan få stopp på ett 50-årigt inbördeskrig.
Så vad är det du saknar från Carl Bildt nu då? Vad önskar du att han kunde göra mer?
Jag hade önskat att Carl Bildt, ja det har jag önskat väldigt mycket av Carl Bildt. Men
ja, det kan vara ett helt program bara det.
Men ja, nej, men grunden är väl att jag hade önskat att Carl Bildt hade modet att föra en självständig utrikespolitik. Att Sverige var ett land som liksom vågade stå upp för även kontroversiella frågor. Men
tycker han gömmer sig bakom EU?
Ja, lite för ofta. Alltså han åker runt och träffar de där personerna med sin internationella fru. Men vad säger han egentligen på de här mötena? Det är ju inte bara, man har inte en utrikesminister bara för att det ska vara mysigt på cocktailpartyn. Man har ju en utrikesminister för att man vill säga någonting och göra någonting. Vad säger Carl Bildt? Vad gör egentligen Carl Bildt?
Du ser Bildt till exempel inför Obama-besöket. Mm. Hur skulle du behandla Obama? Hade du mött honom på flygplatsen bara, nu kommer du hit Obama, tyst! Nu ska du lyssna på mig. Mr. Hans, kvinnan Böske Linde, ska tell you how it is.
Alltså, även om jag idag är riksdagsledamot och inte utrikesminister, så är det ju fortfarande så att jag träffar ju också internationella företrädare.
Fick du träffa honom?
Jag fick inte träffa Obama, men jag har också träffat
liksom, men hade du varit strängare liksom?
Jag tror jag var tydligare.
För du hade måste säkert vara tvungen att dricka en cocktail, menar jag.
Ja, det här hade kanske kunnat överleva. Det var inte, det är liksom inte ett stort problem. Men jag tror också jag var tydlig på några punkter. Jag var tydlig med att den övervakning som avslöjats från USAs sida, att liksom att vi accepterar inte att ni övervakar svenska medborgare. Vi tycker det är en grundläggande rättighet att svenska medborgare ska kunna vara på nätet utan att de blir övervakade.
Men tror du inte Carl Bildt sa det då?
Nej, det vet vi att han inte gjorde.
Han nämnde inte ens det.
Han är ju varit tydlig att han skulle inte lyfta den frågan.
Men det där hör ju Obama hela tiden. Om du hade sagt så hade han sagt, ja jag vet, jag är inte så stolt över det heller. Det hände, förlåt. Eller?
Fast det där är också liksom en märklig liksom bild att så här, nu har vi sagt det en gång, det räcker. Det är liksom att säga så här, ja men vi har för jämställdhet, då behöver vi inte prata mer om det. Så fungerar det ju inte. Alltså politik handlar ju om att framföra budskap, att avgöra vad ska stå på dagordningen, att liksom nöta in frågor.
Okej. Ja, det här förvånar mig alltid när jag träffar politiker, att ni är så konsistenta. Ni ger aldrig upp. Jag hade gett upp dag två. Som Hans, eller hur heter han? Anton Abele. Han gav ju upp.
Du får väl bjuda in honom och prata om det. Ja. Men jag kan säga så här, nej jag ger inte upp det. För att, alltså dels känner jag att det finns många viktiga frågor som behöver drivas. Många saker som behöver sägas i riksdagen. Men jag ger inte heller upp det för att jag känner att jag har ett faktiskt ganska stort politiskt inflytande.
Du känner att du har lite makt?
Jag känner definitivt att jag har makt. Mycket mer makt än jag trodde jag skulle ha när jag kandiderade till riksdagen.
Mm, jag frågade Mikael Damberg samma sak, han sa nej. Han inte tyckte att han hade någon.
Nej, trist för honom. Ja.
Du är förutom utrikespolitisk bla 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 person också ansvarig för Vänsterpartiets HBT-frågor.
Yes.
Vad är det för frågor?
Ja, det handlar egentligen om alla de exempel på att människor idag liksom diskrimineras eller får sina liv inskränkta på grund av deras sexuella läggning eller deras könsidentitet.
Men finns det någon särskild liksom, var börjar man i det här arbetet? Alltså att folk diskrimineras, det är svårt att göra någonting åt. Eller?
Alltså dels har vi fortfarande
förändra strukturer i samhället, är det det du gör?
Ja, både och måste säga. Alltså det handlar ju både om ett arbete med att förändra attityder och normer i samhället. Jag åker runt och deltar på Pride-festivaler och liksom möter människor och pratar om liksom de här frågorna för att förändra och skapa opinion. Men jag ser också i riksdagen att vi har fortfarande många beslut som behöver fattas. Att vi faktiskt i Sverige fortfarande har lagstiftning och regelverk som missgynnar HBT-personer.
Vadå för?
Ja, men det finns i familjelagstiftningen finns det fortfarande flera exempel på lagstiftning som missgynnar samkönade par till exempel och familjer som inte är traditionella kärnfamiljer. Vi har fortfarande i Sverige så att HBT-personer som kommer till flyktingar till Sverige i väldigt stor utsträckning avvisas även tillbaka till länder där de riskerar liksom dödsstraff eller förföljelse på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet.
Skiljer sig svenska politiska partier i HBT-frågor? Eller är det bara att ni driver dem olika mycket?
Nej, vi skiljer oss ganska mycket måste jag säga. Alltså, det finns, man kan väl säga liksom, tre kategorier av partier när det gäller HBT-frågor. Mm. Det finns de som är hårdnackat emot och försöker bromsa varje reform. Där har vi Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ju faktiskt har sagt nej till varenda framsteg vi har gjort i modern tid. Alltså från partnerskapslagstiftningen 1994 till att vi avskaffade tvångssteriliseringar av transsexuella alldeles nyligen. Sen har vi liksom några partier i liksom mitten som velar och tar ganska lång tid på sig, men efter mycket opinionsarbete liksom brukar hamna rätt. Men sen har vi några liksom partier och några krafter, och Vänsterpartiet definitivt ett av dem, som väldigt ofta går före de som liksom lägger förslagen först.
Det var någon diskussion om Pride-festivalen här, var det förra året, om att det tagits över av vänstern och vänsteråsikter. Vad tyckte du om den debatten?
Jag tycker den är ganska, alltså ganska konstig. Alltså jag deltar på både Stockholm Pride och andra Pride-festivaler de senaste åren. Alltså där finns ju verkligen ett brett politiskt spektra. Alltså
men det var någon festival någonstans som inte vill ha folk med annan politiska åsikter, va?
Ja, jag tror det var Uppsala. Ja. Pride som beslutade sig ha liksom ett snävare fokus. Jag tyckte det var dåligt. Liksom. Jag tror att en av skälen till att vi ändå nått ganska mycket framgång i Sverige beror på att vi kunnat bygga breda allianser. Att faktiskt så här, vänsterpartister och liksom bra folkpartister kunnat jobba ihop för att införa samkönade äktenskap eller kunna ge lesbiska par rätten till insemination. Så jag tror att vi är starkare om vi kan jobba tillsammans.
Vänsterpartiet, ibland får jag känslan av att det är lilla Sverigedemokraterna. Och alltså jag menar att ni får också säga till lokala politiker på skarpen sådär som betett sig. Det kommer lite dödshot då och då. Så får ni ta dem i örat. Varför är det på det sättet?
Ja, vi har haft några fall av där lokala företrädare verkligen har passerat gränsen. Det finns liksom inga ursäkter för det. Jag blir extremt provocerad och upprörd över det där också.
Per T. Olsson i Sydsvenskan skrev för några veckor sedan så här: Vänsterpartiet är i själva verket ett av Västeuropas minst reformerade kommunistpartier och fortfarande en tummelplats för murkramare och nackskottsnostalgiker. Vad säger du om den beskrivningen av ditt parti?
Ja, det säger nog egentligen mer om liksom Per T. Olssons hederlighet. Det är ju uppenbarligen en man som ju faktiskt inte vet
men
någonting
alls. Men han anspelar på det här som du pratar om nu, att det finns ändå sådana rörelser.
Eller? Nej, jag ser inte den typen av rörelser. Vi har haft liksom enskilda individer som har sagt och gjort saker som är fullständigt oacceptabla. Men man kan inte dra de växlarna och dra det liksom för hela partiet.
Okej, okay, så Per T. Olsson har fel?
Det han har definitivt fel. Jag vet faktiskt inte senast han hade nått rätt.
Det var det här programmets bästa fråga. Du måste fråga dig om friskolor och så också. Ni vill inte ha friskolor? Att man ska kunna välja skola?
Ja, vi har varit liksom skeptiska till det fria skolvalet eftersom vi ser att det är liksom en av huvudorsakerna till den svenska skolan har blivit så mycket, mycket mer segregerad de senaste 15-20 åren och att vi ser större skillnader.
Du har ju själv bytt skola. Mm. Och det var väldigt skönt för dig, har du berättat. Och så, hur kan du själv göra det och sen säga att ingen annan får göra det?
Ja, fast jag hade samma möjlighet som jag tycker att också folk ska ha i framtiden. Att när jag gick ut högstadiet så skulle jag fundera på vilken gymnasieutbildning vill jag läsa. Då kunde jag läsa i flera olika städer på flera olika skolor. Därför att jag bodde på landsbygden och där fanns ingen gymnasieskola. Och då valde jag en utbildning som fanns i Trelleborg. Och då kunde jag flytta dit också. Det var en utbildning som inte fanns på någon av de andra alternativen. Och det tycker jag inte jag är något...
Men i praktiken skulle man kunna tänka sig ett läge där man har det väldigt jobbigt på skolan oavsett anledning, man passar inte in. Mm. Då hade en sån här möjlighet att kunna byta skola eller välja en annan.
Ja, det är självklart bra att det ska finnas den liksom möjligheten. Att liksom har man... Liksom...
Vad sägs som en HBT-skola? Det man kan komma på högstadiet och komma ut helt fri från mobbing för att alla där är homosexuella.
Alltså jag tycker... Ja. Det, jag vet inte.
Jag är inte heller helt säker. Men om vi låter den tanken gro så kanske det kan bli något i framtiden.
Jag tror det är viktigare att vi jobbar för att varje skola ska bli liksom en skola fri från homofobi.
Okej, det är såklart ännu bättre. Mm. Men då har sagt så här att du är emot privata skolor för att i Vänsterpartiets värld finns det inga dåliga skolor. Mm.
Nej, men det är ju det som är grejen med hela det fria skolvalet och det system som har skapats. Det är ju att det ska finnas bra och dåliga skolor.
Ja, men du får skilja på verklighet och fantasi. Det är som att säga, det behövs inte rödljus för i Vänsterpartiets värld finns inte bilar.
Nej, det är faktiskt något helt annat. Det, alltså att säga att vi ska garantera en bra kvalitet i alla svenska skolor. Det tycker jag verkligen något som egentligen alla politiker borde kunna säga. Vi garanterar att den skola som ligger närmst det plats där du bor, det är också den bästa möjliga skolan. Det finns ingen anledning för dig att välja en annan skola, för att du kommer få de bästa förutsättningarna, de bästa möjligheten, den som ligger närmast.
Ja, men om jag säger det här så här, alla är inte likadana och en del skolor passar en del kanske. Och så.
Ja, och jag tror att vi skulle behöva mer inom ramen för den kommunala skolan, mer av liksom olika pedagogiker, liksom testa olika grepp. Jag hade gärna sett mer av det inom den kommunala skolan.
Det sägs så här att vi behöver mer pengar till välfärden. Mm. Som jag förstår har Sverige en av världens högsta skatter och ändå har vi inte den bästa skolan eller bästa sjukvården. Mm. Hur ska jag liksom kunna känna att det behövs bara lite mer pengar så blir det bra?
Ja, men det är ju det.
Var ska det ta stopp? Liksom?
Jag tror det är det som är grejen, att klart att skolan och äldreomsorgens problem inte bara beror på pengar. Det visar ju de här liksom privatiseringarna. Även om vi skulle satsa mer pengar på skolan, har vi då liksom en JB-koncern som istället plockar ut de där pengarna i skolan för att betala räntor på sina lån, ja, då kan vi ju pumpa in hur mycket pengar som helst i skolan och kvaliteten kommer inte förbättras
ändå. Ja, men det är väl inte så bara de privata fel. Det finns ju kommunala skolor också.
Ja, där vi liksom, det har också stora problem liksom och utmaningar. Där har vi liksom andra möjligheter att styra över det, och där kan vi också garantera att satsar vi pengar på den kommunala skolan så går varje krona fram till den skolan och till verksamheten.
Ja, men blir det verkligen bättre då?
Alltså, det skulle vara märkligt pengar. Att säga så här att det spelar inte stor roll hur mycket pengar vi satsar på skolan. Skolan blir ändå bara dålig. Det är klart
ja, men om man tänker på det som jag sa, att vi har väldigt höga skatter och ändå så är det inte bra. Vad är det då som, det kan inte pengarna det hänger på? Eller?
Jag tror att pengarna är en fråga. För det är såklart att det vi behöver i svenska skolan är också liksom fler vuxna, mindre klasser, liksom mer individanpassad undervisning. Det kostar.
Men det här bygger på, om vi ska få högre skatter och så ska det bli mer välfärd. Det bygger på att man liksom har förtroende för att staten kan förvalta de här pengarna. Var får du det förtroendet ifrån?
Alltså alla undersökningar pekar på att vi är ett land med ganska liksom med extremt låg liksom grad av korruption jämfört med många andra länder. Det finns såklart undantag. Det vet inte minst jag som bor i Göteborg, där vi har haft liksom flera korruptionsskandaler. De ska man liksom inte underskatta. Men jag känner som lagstiftare som sitter och röstar om Sveriges budget, att jag känner mig ändå trygg att de.
Men
de pengar vi tar in i skatter
också. Ja. Alltså som någon gick du med i Vänsterpartiet och alltid litat på staten liksom, och tänkte att det blir bra.
Nej, jag har verkligen inte alltid liksom litat på staten. Det är ganska liksom, staten är ju vad vi beslutar om att den ska vara. Det är inte liksom.
Ibland får jag höra talas om konstiga projekt och sådär som kommunen. Ja, nu har vi det projektet. Jag har gått så många miljoner dit och så tänker jag, men vad är det som händer?
Ja, då är det väl någon trist kommunpolitiker som har fattat det här beslutet.
Jag läser därför i tidningen idag att det byggs massa, vad heter det, simhallar i varenda liten stad för massvis med miljoner. Jag känner så här, vi kanske ska sluta betala så mycket skatt.
Alltså jag tror man verkligen skulle behöva, det finns en exempel om man behöver fundera på liksom prioritering och gör man rätt saker med pengarna. Mm. Det finns många saker jag kan känna liksom att här skulle vi väl kanske kunna skära ner. Det här öser vi in för mycket pengar i, typ kungahuset. De skulle kunna klara klara besparingskrav.
Mm. Utan så sänker vi skatten för hela befolkningen.
Ja, nu är inte det så stor andel av budgeten liksom, men jag tror att de där pengarna skulle kunna använda till att satsa på äldreomsorg eller liksom bostadsbyggande istället.
Du vill sänka din egen riksdagslön?
Ja.
Vad säger dina kollegor när du håller på så där? Håll käften, Hasse.
Framförallt tror jag ingen som nästan kallar mig Hasse, för att veta att det är det uppskattar.
Efter detta kommer det vara Hasse Kvinnaböske med hela riksdagen.
Alltså så här, jag tror många blir besvärade.
Det är så ändå.
Ja, faktiskt. Det tycker jag när man pratar om villkor. Det blir många som blir besvärade och irriterade. För att jag tror de allra flesta i riksdagen fattar att de villkor vi har inte är rimliga. Och jag tror att ganska få riksdagsledamöter liksom kan rakryggat åka hem liksom till sin valkrets och ställa sig på torget och säga, hej, jag har en månadsinkomst på 59 000 kronor i månaden och jag kan få 15 år av inkomstgaranti och det har minsann rätt till, för det har förtjänat. Mm. Det tror jag väldigt få som känner så. Vi har liksom orimliga villkor på flera plan.
Vi är ungefär lika gamla. har jag kollat upp. Och förr i tiden tyckte det också var lite obehagligt på första maj när de som hade makten gick ut och demonstrerade med röda fanor och slagord. Stod och applåderade åt den stora ledaren som höll tal på torget. Eller?
Om jag känner så... Alltså, ja.
Att det var lite något sjukt nästan.
Alltså jag är ju uppvuxen...
Var är du uppvuxen nu igen? Ja, är det klågrupp eller vad?
Det här är ju inte så många första majtåg kan man säga. Men jag kommer ju från liksom en centerpartistisk familj. Liksom. Vi deltog väldigt få första majtåg okay, av naturliga skäl. Men jag minns liksom när jag som 16-årig åkte ner och gick i mitt första majtåg i Trelleborg. Mm. Att för mig var det en enorm känsla av liksom gemenskap. Att det var inte bara jag...
Det tror jag de känner i Nordkorea också.
Jag tror de känner många andra saker också när de känner sig liksom intvingade i ett första majtåg. Jag tror det är
ja, men gemenskap är ju det härligaste med en sån här knasig politisk demonstration.
Fast det är väl härligt då i Sverige att vi kan kombinera gemenskapen av ett första majtåg med liksom en fungerande demokrati.
Är det mycket jobb som politiker?
Det beror på, men för min del ja.
Mm. Jag har ett förslag till Vänsterpartiet att alla som jobbar med Vänsterpartiets valrörelse 2014 bara får jobba 6 timmar. Och alla som ni anlitar under de sista månaderna för affischuppsättning och sånt måste få en tillsvidareanställning. Ja eller nej?
Alltså jag tror att de allra flesta människor som kommer jobba i vår valrörelse kommer ju inte få betalt. De kommer inte ha en anställning. De kommer alltså, jobba helt ideellt med detta.
Är det sant?
Ja, människor, jag vet redan många av mina liksom, vänsterpartiska vänner som nu planerar.
Och så är ni emot minimilöner och så ger ni själva inte ens en krona.
Ja, men det handlar ju om att vi inte har liksom, de resurserna. Det
var ju McDonald's också.
Ja, det är ju en stor skillnad liksom, mellan liksom, borgerliga partier som kan betala liksom, människor för att dela flygblad. Vi har inte den möjligheten. Vi är ett parti som bygger på att vi har liksom, medlemmar som är ute och bidrar av sin fritid.
Ja, nu låter det som en restaurangägare här.
Fast nu är det ju skillnad att vi liksom, inte drivs av ett vinstintresse utan faktiskt av en liksom, vilja att bygga ett annat Sverige.
Då tackar jag så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
Kvinnaböske Linde, det var helt underbart. Och tack också till min producent Emmy Rasper som hjälpte till med allting här idag. Och vill du veta någonting mer om den här podden så gå in på vår hemsida vet jag. www.veckansviktigasteintervju.se. Du kan också följa mig och Emmy på Twitter. Vi heter snabbela eller @ och sen så våra namn därefter. Kan du inte missa. Och sen glömmer du inte bort att jag och Emma Knyckare är på ståuppturné just nu. Det får du liksom inte missa. Kolla turnéplan och köp biljetter på ticknet.se eller min hemsida. Jag som heter Simon Svensson säger tack och adjö. Vi ses och hörs nästa gång.
Komiskt att jag kallar mig för kvinnaböske. För ja. Vi har haft en lång diskussion om det här. Jag är nyförlovad och har diskuterat vilket efternamn ska vi ta. Och min sambo heter Andersson efternamn. Och jag var såhär, det kommer aldrig på tal. Jag kommer aldrig kunna heta Hans Andersson. För då kommer jag höra jämt kvinnaböske.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.